Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 181. Idag ska vi fokusera på våra drafts så som de ser ut nu när vi har en mer eller mindre komplett försäsong och är redo för säsongstarten. Vi spelar in måndagen den 1 augusti och nu är det inte långt kvar tills det drar igång. Jag heter Fredrik, med mig har jag Stefan. Hur är läget? Börjar du känna nerverna inför premiären?
Ja, Arsenal är ju första lag ut tillsammans med Palace där, så att det blir extra nervigt för mig som Arsenal-supporter. Men nej, det är inte många dagar kvar här. Men som du sa, så vi har fått de flesta ledtrådar vi kan få, tror jag. Det är klart att det kan sägas något på presskonferenserna, men det kommer fortfarande vara ganska tajt. Många kommer ha presskonferens på fredagen, tänker jag, och det är ju deadline på fredag kväll där, så att nej, det drar ihop sig rejält, men det ska bli kul.
Mm. Vi har ju gett Alex, som är i normala fall i den som kanske roddar det här, lite semester, men vi ska försöka ta oss igenom det ändå, och en stor anledning till att vi kan göra det är ju tack vare våra partners Glenn Sportsbar, Nakata.se, Olka Sportresor, Superclub, Netshirt.se som säljer våran merch, och Unisportstore.se. Och just Unisport Store har nu under augusti månad ett specialerbjudande till er, till våra lyssnare. Så om du uppger koden FPL-podden i ett ord, alltså FPL-podden, så får du 20% rabatt. Och det gäller vid köp över 500 kronor. Så vad säger du, Stefan? Det är kanske läge för en svart Arsenal borta tröja. Det är inte så ofta ni har sådana.
Nej, precis. Den tycker jag är riktigt läcker. Eller jag gillar alla tröjor år. Kanske har lite svårt för kragen på hemmastället. Men nej, fina tröjor från Arsenals sida. Och det är klart att man är sugen där.
Mm. Det är, personligen så står jag i valet och kvalet vad det ska bli för namn på ryggen på den klina hemmatröjan som Liverpool har. Ska det bli Darwin eller ska det bli Luis Diaz? Den typen av val får ni också chansen att göra med 20% rabatt. Ni kan gå in på våran Facebook-sida, Svenska FPL-podden heter vi där, så finns det mer information om det här erbjudandet från Unisport Store. Stort tack till dem, säger vi för det. Men nu ska vi kika in i våra drafts, och så här är det. Jag har snackat lite med Alex innan, fått hans draft, och sen har vi gjort så, Stefan, att vi har kollat precis innan vi började spela in på varandras drafts och insåg att det ser ganska lika ut. Vi följer template alla tre ganska rejält. Det faller sig så roligt att det skiljer tre spelare mellan varje lag. Det vill säga, det skiljer tre spelare mellan ditt och mitt lag. Det skiljer tre spelare mellan mitt och Alex lag. Och det skiljer tre spelare mellan era två lag. Och det gör ju liksom att istället för att rapa upp tre nästan identiska byggen på varandra, så tänker jag att vi kör lagdel för lagdel. Och så bara plockar vi hur det ser ut i respektive bygge. Om det blir lite rörigt i lurarna för er som lyssnar, så finns de här bilderna sen på, eller de kommer i alla fall att komma upp på vår Facebook-sida. Så det går att gå in och kika. Vad tror du, Stefan? Funkar det upplägget?
Ja, men det tror jag. Det tror jag blir bäst med tanke på hur det ser ut.
Mm. Och börjar vi med målvaktsdelen då där, så har både jag och Alex valt att gå på Sanchez som första keeper i Brighton för 4,5. Det är kanske framförallt en 4,5 keeper, ska man säga. Sen vem det landar på i det här fallet, så är det Sanchez som sitter i våra byggen. Du däremot har valt att gå på Ramsdale. Tankarna kring det?
Nej, men det känns bra här. Alltså, jag är rätt inställd på att, med tanke på att man har ett extra wildcard i år, så kommer det bli wildcard-läge där framåt första landslagsuppehållet, gameweek 8. Plus minus någon gameweek. Och Arsenal har ju dels sett väldigt fina ut på försäsong och har ett väldigt bra spelschema fram till dess. Så jag hoppas att Ramsdale kan plocka lite extra pinna mot 4,5 målvakterna där. Och sen har jag väl känt hela tiden att det finns lite frågetecken kring de 4-5 målvakter som jag har kikat på. Det kanske framförallt Raja där som jag har som första val om jag skulle välja en 4,5, men det har fallit på Ramsdale här.
Jag fick ett medskick från Alex där att jag måste nämna att Ramsdale är en av åtminstone tre bubblare som är verkligen övervägt. Och det är väl samma här, jag skulle jättegärna ha Ramsdale i mitt bygge, men han kostar ju 0,5 mer och då ska man hitta dem 0,5 någonstans. Från den senaste vi pratade så ser ju jag på ditt bygge här som jag har framför mig var du har hämtat dem, men dit kommer vi lite senare. Funderar du någonting kring en Mondy eller var det givet att gå på Ramsdale för det?
Nej, jag tycker att Ramsdale var given. Jag gillar att det man såg förra säsongen, att det kan trilla in en del bonus på honom och några räddningspinnar där. Och sen tycker jag att Chelsea har sett lite skakiga ut bakåt på försäsongen. Så nej, Ramsdale för min del i alla fall.
Vi noterar också då att Alex har lämnat sin initiala idé där med Ederson som han var väldigt inne på och hade, som har suttit länge i hans bygge vet jag. Det var väl ingen av oss som var superhet på det, men det är också en tanke. Jag har sett honom i en hel del byggen. Så att en 5-5 skulle kunna vara ett alternativ, men alla tre landar alltså på relativt billiga målvakter. Du som lägger 0,5 mer än oss. Reservkeeper, där har ju jag och Alex av förklarliga skäl dubblat upp med Steel, som ju också är Brighton keeper. Om det är så att Sanchez missar så får man in Steel på en autosub. Och du har en annan random 4,0 keeper. Det har ju varit lite surr där om Ward i Leicester. Har du hört någonting om det?
Ja, med att Schmeichel ska bort. Eller kanske klar, det har jag missat. Jag kan väl säga att att han som jag har där, det kommer ändras för att han är utlånad just nu.
Ja, jag såg att han var rödflaggad där.
Men det är väl svårt att hitta någon 4,0 som startar. Jag tänker bara att jag kommer välja någon som inte är speciellt högt ägd. Så att man inte riskerar några price drops på den positionen.
Men om du låter säga att du har suttit med en 4,5 så hade du förmodligen också backat upp det med reservkeepen.
Det är klart att jag tycker att det är en fördel om man kan få en 4-5 och en 4-0 för att ha täckning. Om nu man skulle ha otur att första keepern har covid eller något liknande.
Det sipprade ju lite rykten om att, som du sa, var inne på, jag har inte sett någonting om att det är klart nu just när vi spelar in. Men att Schmeichel är på väg bort från Leicester och att Leicester eventuellt då inte skulle ersätta honom utan spela med en Ward. Och det är klart, har vi en spelande 4,0 keeper, då är det den givna backuppen till den andra första keeper man har valt. Så att vi får väl hålla ögon och öron öppna där och se vad som händer i Leicester. Men ska vi lida in i försvaret? Och där är det ju big at the back som gäller i alla lag. Det är faktiskt så att man kan nästan tro att vi har suttit bredvid varandra och kikat över axeln på varandra, men du och jag sitter med identiska försvarsbyggen.
Ja, nej, men det är inte så. Jag tycker att det här är den lättaste lagdelen med tanke på hur de har prissatt det, så känns det i alla fall på förhand väldigt mycket värde att gå med de här bästa backarna, och det har vi pratat om i princip sen spelet släpptes, tror jag. Och sen har väl det varit, jag var ju inne lite på att ha en fembackslinje, och sen tycker jag väl att kanske Chilwell och Perisic som båda fanns i tankarna också har fallit bort lite av olika skäl. Nu senast så fick ju faktiskt Perisic över 70 minuter här i Spurs sista träningsmatch, så jag har inte skrivit av honom helt och hållet där. Han skulle kunna leta sig in i bygget.
Jag skulle säga att vi ställer upp med 4-4-2 uppställning alla tre, och våra fyrbackslinjer då, som är identiska, de består ju av den här klassiska trion får man väl nästan kalla det, med Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo och Reece James. Och sen så har vi då adderat en Andy Robertson i Liverpool. Och där skiljer sig Alex i att han har istället adderat Ruben Dias från City. Så att det är ju väldigt tungt lastade backlinjer alla tre. Däremot så har vi valt lite olika vägar. Du och jag har gått på en Patterson i Everton som femte back, medan Alex har gått på den lite mer valde Nico Williams i Forest. Hur kommer det sig att du valde Patterson som femte back?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det handlar nog framförallt om att Nick Williams har så hög ägarandel. Det är så uppenbart att han är en startspelare för 4,0 och många har valt honom. Och jag tycker att Forrests matcher är, ja, men jag vill inte få in honom här i början, första 5-6 gameweeksen. Så då tar jag hellre chansen på Patterson som det känns idag om han också startar, fast inte lika... Ja, men kanske känt för allmänheten att han också kommer ha en startplats för 4,0.
Ja, men precis. Colvin har ju dragits med skador och det är Pettersson som har gjort det bra på försäsongen. Och, ja, men vi kan väl ändå tro att Everton har lite större chans till någon håll en nolla eller sådär än vad Nottingham har.
Ja, nu värvade de väl från PSG också idag, om jag inte minns helt fel, tillbaka i Ghana Guye.
Oh, det har jag missat helt, men det var ju i så fall en alldeles strålande värvning och stärker ju upp ja, men den defensiva delen även om han är mittfältare.
Nej, men jag tror att det var så. Jag ska inte ta på det i sten, men jag är rätt säker på att jag läste det.
Medskicket från Alex kring hans bygge där var ju att Robertson är en spelare som han väldigt gärna hade velat haft i bygget. Men det som... Ja, inte alla, men nästintill alla FPL-vänner kämpar med. Det är ju de här tre Liverpool-platserna som jag tror många hade varit villiga att köpa en fjärde Liverpool-plats för en miljon av budgeten eller så. Men vi har bara tre platser och väljer man att gå på, som du och jag har gjort, Trent och Robbo, så har man ju bara en plats kvar och den känns ju ganska given vart den hamnar sen. Något mer som du vill tillägga på försvarsdelen innan vi går vidare?
Nej, men som sagt, ja, man kan väl ha, min stora fråga har ju varit Robertson versus Diaz. Och jag satt och kikade på Community Shield här i lördags och blev väl lite mer imponerad av vad Robertson åstadkom. Diaz var ju inte på något sätt dåligt. Jag tyckte väl att om något så tyckte jag att Liverpool kändes som att de satt ihop bättre som ett lag än vad City gjorde. Och Robertson såg ju ut som den Robertson vi såg i slutet av föregående säsong och kom ju iväg med en assist från matchen också. Så nej, där tyckte jag att han såg fin ut. Och sen kan man väl bara liksom stämma in på det du pratade om, att Trent, Cancelo och Reece James, de är ju templet. Det ser man ju om man kollar ägarandelar i backlinjen. Men de är ju det av väldigt, väldigt goda skäl. Så där skulle jag liksom... Det är riskabelt att sticka ut där och välja bort någon av dem. För alla har potential att flyga från inledningen här.
Ja, och TSB på 40, 45 och 57%. Du kan bli ganska hårt straffad just i och med att de har det här höga taket också. Och, nej, men du är inne på det. De är de tre mest ägda försvararna av en anledning. Och trots ska vi säga att Chelsea ser lite darriga ut, men ska man ha en Chelsea-spelare så känns det väl som att Reece James ligger väldigt bra till.
Sen finns det ju, ja, men som du säger, Chelsea har sett svaja ut. Sen vi får se, nu var det ju förvisso mot Liverpool, men City släppte in tre baljor här och Laporte borta 2 månader. Vi får se om de liksom, om det kommer vara till deras nackdel att Laporte är borta och ja, med vem som tar den där platsen bredvid Ruben Dias. Men min känsla är ändå att City fixar till det där och att det blir bra till slut ändå.
Glider vi in på mittfältet då, så det är ju inte mycket som skiljer. Jag tror att om vi börjar med Alex lag så är det ungefär... Eller om inte, det är faktiskt ganska exakt samma mittfält som han presenterade när jag och han spelade in ett draftsavsnitt för ett par veckor sedan. Och det är ju Salah, det är Diaz från Liverpool, i och med att han bara hade en Liverpool-back får han in två Liverpool-fältare. Martinelli och Neto i startelvan och sen med en Andreas Pereira på bänken. Och det är ju ett mittfält som jag också har bollat med, för jag tycker att det är ett väldigt bra mittfält. Men för egen del så är det Salah. Det är Martinelli och Neto, men Grealish istället för Diaz. Och kikar man i ditt lag så är det Salah, Martinelli, Neto och Trossard istället. Så att Grealish för min del, Trossard för din del och Luis Diaz för Alex del. Ska vi säga att det är lite fördel Alex på mittfältet ändå?
Jo, men så är det ju. Absolut. Med Diaz där. Nej, Diaz har absolut funnits i tanken hela tiden också. Men som sagt, man får bara ha tre Liverpool-platser. Då blir det så att man sitter utan Diaz. För Salah tyckte jag såg pigg ut i Community Shield. Och jag ser inga anledningar till att gå utan honom. Där kommer det också liksom, om man går utan honom och kan göra det som man brukar göra, ja, men då kan det vara väldigt tråkig start på den här FPL-säsongen om man ligger långt efter. Så det är väl så jag har tänkt kring Salah hela tiden. Sen ditt val där av Grealish, det tycker jag är bra och spännande. Jag hade honom innan Community Shield, men jag hade velat sett mer. Och sen att det här, man påminnes ganska direkt om att det finns ett hot när Pep skickar ut båda wingersen efter 56 minuter och Foden och Alvarez får komma in istället. Tänkte så här, men vill jag sitta med det där, med den där osäkerheten? men du verkar uppenbarligen redo att ta den risken helt enkelt.
I dagsläget så är det känslan ändå att jag tror att Grealish har gjort en så pass bra försäsong, åtminstone kommer att starta här i början. Jag hoppas han startar Game Week 1 och framförallt 2 med en fin match mot Bournemouth. Och, nej men så är det ju, det finns ju ett hot, men jag tror att det hotet finns mot mer eller mindre alla med tanke på att det är 5 byten numera. Så att jag liksom ger det ju inte liksom för säkert att Luis Diaz får 90 minuter i premiären. Utan det kan mycket väl bli så att de lever på led med 2-0, att Fabio Carvalho kommer in i 73. Så att jag tycker att det här liksom tidiga bytehotet som kanske framförallt finns på grund av Pep-rouletten i City, det finns ju även om det inte är lika starkt, så finns det på de andra också. Jag har ju varit inne lite på Coutinho tidigare som också kostar 7,0. Han finns fortfarande där i tankarna. Men jag gillar ju upptripplingen i City som jag har, där Grealish är en av tre. Någonstans är det är ändå liksom de regerande mästarna, det är ett sjukt bra lag. Och jag tror att de kommer att göra väldigt mycket mål. Nu såg han inte så bra ut, men jag är ganska tacksam att han inte flög ordentligt så här mot Liverpool. För då hade den där TSB:n som ligger på typ 4,0 nu liksom stuckit rejält, utan... Jag tror att Pep har sett en hel del på försäsongen från Grealish och att han fortfarande kan göra det bra i början av säsongen.
Ja, jag håller med, men det som är oroande är ju liksom om man inte får starta, för då blir det ju kämpigt med att ta lika mycket poäng som en startande Diaz till exempel. Och det som jag var extra eller så här, lite mer orolig för, det var ju att Foden fick spela vänsterytter. Jag hade ju tänkt kanske att Foden skulle konkurrera ut Mahrez i första hand. Och så kanske det blir också när ligan drar igång. Men det var också något som jag reagerade på. Att Foden kom in istället för Grealish och spelade på vänster ytterplatsen. Och dessutom, Foden tror jag väl liksom är ett steg säkrare. För att det kändes som att det blev en tempohöjning när han kom in. Och det var han som var drivande, tyckte jag också, till det.
Jag håller med dig om att det var lite oroväckande att det gjordes liksom så raka byten på flankerna. Men å andra sidan så tycker jag också det fanns en bild av att Pep, nog för att Community Shield är någon form av titel eller tallrik eller vad man ska kalla det för. Men han tog av Kevin De Bruyne ganska tidigt. Det hade han ju liksom aldrig gjort om det här hade varit en titel han hade brytt sig om. Gjorde de här raka bytena både för att få in både Foden och Alvarez. Så jag tror ju att när det väl drar igång här så är det inte alls omöjligt att det blir ett byte och det är Foden som kommer in och det kanske blir på istället för Mahrez då. Det återstår att se, ger man sig in i Man City så är det en roulette, och får man en bänkning då kan man liksom inte sitta och gråta för det, utan ger man sig in i leken får man leken tåla, men det kan också ge rejäl utdelning. Jag nämnde Grealish låga TSP på 4,0. Trossard som du sticker ut med 2,3%. Tell me more.
Nej, men jag är inte helt såld. Det är väl det här och han och Neto, det är liksom mina positioner som jag fortfarande håller på och fila på. Så det, vi får se om det landar på Trossard och Neto när det är fredag. Men dels så var det för att jag behövde spara 0,5 mot liksom ner från Grealish, och som sagt jag vacklar lite kring Grealish efter Community Shield. Men om man ska prata Trossard så tyckte jag att vi såg en väldigt bra Trossard förra säsongen. Han har etablerat sig nu i Premier League får man ju säga. Men han tog 132 pinnar för 2 år sedan, 141 i fjol. Jag tycker att även om liksom de har United borta i premiären så är det fint schema sen fram till de ska möta Liverpool i Game Week 9. Så jag tycker att det är en spelare som man kan chansa på här inledningsvis. Och jag tror att han gjorde en bra sista träningsmatch också. Visar att han är redo för nya säsongen. Så det är väl så jag tänker kring honom. Det är primärt på grund av spelschema och sen att han platsar in i den priskategorin. Och sen när vi diskuterar mittfältarna så identifierar vi ett gäng 6,5 mittfältare och under också som alternativ. Så att jag känner att det finns många flyktvägar om det skulle visa sig att han inte alls producerar här i början.
Kikat någonting på United-spelarna eller känns det iskallt att gå på United här i början?
Alltså nu var ju Cristiano Ronaldo tillbaka och spelade träningsmatch här i helgen. Mm. Vilket gör mig väldigt osäker. Vad händer där? Jag är inte redo på att ta det. Om Ronaldo ska in i bygget, vem petar han och hur påverkar det de andra snubbarna där framme? Så den osäkerheten gör att jag håller mig borta från United. Men det är klart att man är sugen på Rashford.
Du var inne på räddningsplanka där också och vi fick ju in en Dwight McNeil till 5,5 som jag lite sådär lyckönskningstänk utbrast i förra podden, och han kom ju in och gjorde avtryck direkt. Kanske en lite tidigt i Game Week 1, men för 5,5 i ett Everton om man får spela regelbundet, kan det vara en räddningsplanka att gå till om det skulle vara så att en Trossard inte flyger?
Ja, absolut. Han kan vara en ersättare för Neto också. Jag tycker väl att Everton har hyfsat spelschema förutom i premiären då mot Chelsea. Men om man kan komma iväg från den matchen med ett kryss till exempel då, och att man har lite flyt och får en return på McNeil, då kan det ju bli bandwagon på honom, absolut. Vi har sett i Burnley, han har haft någon säsong där han har sett bra ut och har en bra inläggsfot. Calvert-Lewin är bra på huvudet, men han har även börjat sätta dit några kassar själv. Och han är fortfarande jätteung, han är bara 22 år. Så det skulle kunna vara en värvning som passar väldigt bra. Det känns som att han passar in bra i Everton så här, bara på av magkänslan.
Sen sitter vi då alla tre med både Martinelli och Neto. Arsenal-synen på en Martinelli kontra till exempel då Ödegård eller Saka som är lite dyrare.
Ja, nej, men det jag får brottas med är väl att försöka hålla ner optimismen efter de här efter den här försäsongen och framförallt de två sista matcherna när man har tvålat dit Chelsea med 4-0 och Sevilla med 6-0. Och det är ju Champions League-lag båda två. Så att jag har lite svårt att inte bli för optimistisk och liksom uppleva den här Selhurst Park-besvikelsen igen i premiären hade ju varit oerhört tung. Men det är klart att av det de har visat på försäsongen så har man ju så här funderat på, är det en upptrippling som man ska sitta med? Men nej, det känns för att liksom gå linan för mycket fullt ut här. I två stycken får räcka för min del, och då landar det på Martinelli på grund av prisskillnaden. Både Saka och Ödegaard har sett Ødegård har sett jättefina ut också. Och jag tror att liksom med Jesus mer rörliga anfallsspel så kommer Ødegård få, ja, men få lite mer yta. Och han har visat att när han kommer in i boxen då är han målfarlig. Han kanske behöver någon halv sekund extra på sig, men får han liksom skjuta ostört då brukar han hitta luckan. Så nej, jag tycker det är svårt, men priset är svårt att motstå med Martinelli som uppenbarligen kommer starta säsongen här.
Och när du säger uppdubbling kontra upptrippling, då tänker du offensiven, för du sitter ju med en upptrippling i med Ramsdale i kassen.
Ja, jag gör ju det nu. Men det är precis, du är inne på rätt sak. Det är en upptrippling i offensiven som jag funderar kring lite så. Men det har aldrig landat i det.
Yes, och du nämnde ju Sala lite kort. Given i alla tre byggen. Vi nämnde ju också det när vi pratade mittfältare i ett tidigare avsnitt. Att en TSP på 58, nästan 59%. Med ett fint spelschema för Liverpool. Det här är ju alltså en no-Sala-byggen vi har sett dem. Och de ser fina ut tills man inser att Sala inte är där. Det känns risky. Jag såg några i Patreon-tråden som har bestämt sig för att gå utan. Men det är lite som att inte valla skidorna i Vasaloppet och hoppas att det ska bära. Det känns som att det kan bli ganska mycket bakhållt redan i första backen.
Ja, nej men precis. Sala visade väl precis det man ville se från Community Shield. Målas och pigg liksom. Generellt i spelet. Hade... ja, men jag vet inte vad man mer hade kunnat kräva av honom i den matchen. Så ja, jag är jättenöjd med att ha sett det och min övertygelse har bara stärkts där. Så nej, han känns jättebra att ha här inledningsvis. Och spelschemat gör det ännu lättare. Visst, det hade varit mer av en diskussion om det nu var Tottenham som hade haft Liverpools spelschema första åtta. Då hade det varit mer av en diskussion skulle jag säga. Men det har aldrig varit en diskussion för mig den här försången.
Ett medskick från Alex där, det var ju diskussionen. Han var ju väldigt sugen på att få in en Bakayo Saka i bygget. Och du nämnde det och förde ett resonemang kring Martinelli och Saka och prisskillnaden där. Jag har sett väldigt mycket på Twitter och så här. Och det skulle bli spännande att höra hur du tolkar straffskjutandet, om vi kan kalla det för det, i Gunners. För jag har sett allt ifrån att folk har kollat på vem var på planen när de tog straffen. Och som jag har tolkat det så är det den som har liksom skapat straffen som har slagit den i de fyra eller fem senaste tillfällena. Vem tror du kommer att vara den som slår straffarna? Och låt säga att, vem ska vi ta, Saliba blir liksom neddragen. Vem får gå och alla de bästa är på plan? Vem kliver fram och tar straffen i Game Week 1?
Nej, men vi har ju haft en diskussion om det här i Patreon-tråden. Men det är nog så att Martinelli eventuellt var första straffskytt i fjol när inte Lacazette spelade. Jag tror dock att det berodde på att Saka missade den här straffen i EM-slutspelet och att Arteta inte kanske trodde att han var redo för ett sånt ansvar. Och sen så gick han ju och snodde en straff från Martinelli, satte dit den och sen så satte han dit den till efter det. Men sen slog ju Martinelli en straff i Game Week 38. Men nu har Saka slagit på försäsongen och känslan är att, ja, men att det är han som är först. Men jag kan inte svära på vad som händer om Martinelli blir neddragen. Det är mycket, mycket möjligt att han plockar den då och slår den. Däremot så tror jag inte Jesus kommer vara någon konkurrens, för han har missat fler straffar än vad han har suttit i sin karriär. Och det är ju inte ett glödhett facit, och han känns inte som någon liksom så här superstar heller, utan det känns som att han inte kommer blanda sig i den diskussionen här.
Det är ingen Letizier-nivå på honom, men intressant, det återstår väl att se om det landar på Saka eller... Vi lär väl få svaret förr eller senare när Arsenal får sin första straff.
Ja, nej, men det blir väl liksom, nu har vi både Martinelli och Saka speed där, så att det är klart att det kommer bli en del straffar i år, det tror jag.
Mm. alla vi, avslutningsvis där på mittfältet, så sitter ju alla vi med en Andreas Pereira som femtefältare på bänken. Har du jonglerat någonting med någon annan eller känns han given?
Nej, han är ju förvisso också liksom väldigt utkristalliserad och högt ägd som 4,5, men han tycker jag däremot är lite för bra för att tacka nej till här i början. Liksom. Ha några bra matcher, ta fasta situationer, Fulham har visat att de fortsätter göra mål på försäsong. Ja, men han verkar få spela 10 och tar väldigt mycket fasta, så nej, han känns jättebra och en sån spelare som man kan få in från bänken en vecka när han också kanske lyckas med att ta en offensiv return.
Jag håller med, och det gör ju 24,8% av alla FPL-managers också, så det är ju fler som har noterat att Pereira för 4,5 är väldigt tacksam och blir ju en väldigt stor möjliggörare, och att även om han blir liksom att ha på bänken, men vi vill ju ha spelande spelare åtminstone på första kvisten.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Däremot Neto tycker jag gillar ju inte alls att Jimenez gick sönder där, för att jag tycker att, ja men som jag ser det så är Neto ganska självklar med val på en av wingplatserna i Wolves, och då tror jag att med Jimenez borta så tror jag att Wolves tappar en stor dimension i sitt offensiva spel. Och därav så tror jag att det kommer bli färre returns för Neto. Så han kändes klockren fram till den skalan skulle jag säga. Och nu tycker jag inte att han känns klockren längre. Men såklart, ett lågt pris gör ju att han ändå är intressant. Men kanske inte det fyndet som jag uppfattade honom som i början av försäsongen.
Det är ju en väldigt hög TSB, och jämför vi det med hans, ska vi kalla det för mittfältskollega i Podens, så ja, man får bläddra långt innan du hittar honom med en TSB på 0,5% trots samma pris. Är det rimligt att det är så, eller är det märkligt att Podens har en TSB på 0,5% medan Neto, han huserar ju upp ibland liksom, topsen är ju sjätte mest ägda på 19,2. Är den liksom, skillnaden i TSB rimlig tycker du?
Den är väl inte det, för så stor skillnad är det nog inte på kvalitet. Jag tycker att Neto är lite bättre och kanske lite bättre fantasy-spelare också, men det där, man vet hur mycket det svider när man tappar sin första 0-1, och för det blir ju en liksom en hel spelare i försämring av lagvärde i och med att skiljer 0,5 mellan alla spelare i början. Och det är alltid tråkigt att tappa dem där i början, och nu när liksom alla kommer dra sitt wildcard relativt tidigt, så ja, men kommer man sitta lite och ha lite lägre budget när man ska plocka ut sitt nya lag där. Så man vill ju försöka undvika de situationerna. Sen är det inte helt lätt att sia om det. Om Neto flyger, vilket han har potential att göra ändå med tanke på de matcher Wolves har i början, så kanske det är tråkigt att sitta ut. Men då borde, om Neto flyger, så borde Podens också kunna göra poäng. De som väljer Podens istället för att liksom försöka undvika den situationen, fullt förståeligt skulle jag säga.
Yes, innan vi går vidare till anfallarna så tänkte jag att vi skulle nämna alla de som stöttar oss på, eller vi ska inte namnge dem, men vi ska rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreon.com, och gör ni inte det idag och vill göra det, så går ni in på patreon.com/svenskafpl, och där kan man välja att stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Till de som gör det så höll vi här i, det var väl igår, en stor jubileumsutlottning med tanke på att vi har nått över 200 patrons. Så då lottade vi ut 2 stycken presentkort på unisportstore.se som jag nämnde förut. På 1 000 kronor styck. 1 presentkort på nakata.se på 500 kronor. Och 3 stycken merchpaket innehållande en mugg, en tygkasse och en pikétröja. Och du nämnde den förut, Stefan, Messenger-tråden. Vi tjatar om den, men det finns ju anledningar att fortsätta tjata, eller hur?
Ja, nej, men precis. Det är mycket matnyttig information som sprids där. Och vi har ju förmånen också av att ha väldigt, väldigt duktiga människor som har valt att signa upp för Patreons med, ja, men Joakim Längroth och Olle Hultqvist och Henrik Mattsson bland annat. Men de kommer säkert få tuff konkurrens och liksom plocka hem Patreon-ligan kommande år här. Det tror jag. Det kommer vara vasskanter uppe i toppen. Och det är kul när så duktiga människor delar med sig av hur de tycker och tänker till oss dödliga, tänkte jag säga.
Ja, men precis. Och sen blir det ju också lite så här, jag menar, den som rör sig i ett Twitter-community FPL, där blir det väldigt mycket, kan vara svårt att sålla. Här kan man ganska snabbt få liksom, va, men jag funderar på Coutinho eller Grealish, tummen upp för den ena, hjärta för den andra. Då kan du ganska snabbt få 15-20 svar från vad som ändå får anses vara ganska initierade managers. Det är ju liksom, gemene man skulle nog säga att det är ganska hyfsad nördnivå på oss som hänger i den här messenger-tråden. Och den feedbacken kan man ju välja följa eller inte, men just den här känslan, är jag på rätt spår eller inte. Vi ser en hel del så kallade RMTs, Rate My Teams, och ja, men inspel, och man ser att folk tänker lite annorlunda. En del håller fast vid det när de får liksom motfrågor, hur tänker du kring det här, och en del, ja, men tackar för tipsen som kommer. Och jag tycker att det återigen vill hylla den goda stämningen som vi har i våran messengertråd. Sen ska vi säga att vi hade den här riktigt feta jubileumsutlottningen, men vi har ju också aviserat en utlottning av ett Superclub brädspel som vi får från våran partner Superclub. Så för alla som blir Patreon innan deadline för Game Week 1 är ju med i utlottningen av ett sådant spel. Och då gäller det som i alla andra utlottningar, 25 kronors nivån Patreon, en lott, 35 kronors nivån, 2 lotter och 50 kronors nivån, 3 lotter. Ska vi säga. Det fortsätter att växa. Superkul. Ett jättestort tack till er som stöttar oss via patreon.com. Men vi går väl vidare till anfallarna. Och där vi fortsätter på spåret så att det ser väldigt, väldigt lika ut. Där har både du, Stefan och Alex valt att gå på Kane och Jesus. Medan jag håller fast vid Haaland och Jesus. Och sen har vi alla varsin 4-5 på bänken. Jag och Alex pratade ganska länge i anfallsavsnittet om just Kane versus Haaland. Jag antar att du såg Community Shield, vad är känslan efter det just kring Haaland?
Den är lite tvådelad. Dels så tycker jag att det var ganska uppenbart att det inte riktigt var synkat. Jag vet att Kevin De Bruyne hade någon gång när han slog ut med armarna, tyckte att Haaland tog löpningen fel, eller fel tajmat. Och så var det, tyckte jag, att Haalands löpningar var kanske lite fel tajmade ibland. Men ibland så kom inte passen när den skulle komma heller. Jag tyckte att känslan var att i första halvlek i alla fall, att ja, men det var liksom en bra passning från att Haaland skulle vara fri. Och sen tyckte jag att, ja, men det gick långa stunder där man kände att, ja, men City liksom, de har inte spelat ihop sig tillräckligt för att hota Liverpool ordentligt. Jag har varit lite tveksam kring Haaland, och det var väl inget som ändrades i Community Shield. Sen tror jag ju att, ja, men han hade mycket väl kunnat gjort både en och två baljor i den där matchen en annan dag. Han har ju ett läge där han verkligen borde sätta en retur som han drar upp i ribban istället. Så han kan mycket väl göra hattrick i premiären. Men liksom det som jag har spelat på med, att jag tycker att Kane kanske är det säkrare valet här inledningsvis, det tyckte jag ändå jag fick lite rätt för i Community Shield.
Mm. Nej, jag personligen som sitter med Haaland i bygget älskade ju, om man bara ska liksom lägga mina Liverpool-sympatier åt sidan, för det, då älskade jag matchen ännu mer. Men just att sitta med Haaland i bygget i FPL och så som det blev. Alltså, som du nämner, han bränner ett helt öppet mål i ribban. Sen gör han ett mål där Fodens passning, då är bollen ute med ett par centimeter. Lätt kunna ha gjort två baljer. Hade han gjort två baljer, då hade ju väldigt många bytt in honom nu. Nu blir folk lite tveksamma. Jag väljer att se till att han får 90 minuter. Det var jag väldigt förvånad över. De här byterna som kom med Alvarez och Foden, ja, men de gick in på varsin kant. Det var inte snack om att byta ut Haaland där. Så det tycker jag liksom, visst att det är rouletten och gissa i roulette, det är ju liksom, det är dumt att misslyckas. Men känslan är ju ändå att Erling Haaland startar här i början. Speciellt när vi inte har något Europaspel. Och men alltså visst, han hamnar ju lite ur spel, men han är ju den typen av nia. Han är ju inte den här liksom falska nian som ska ner och kladda på bollen jämt, utan han ska ju vara mer liksom en centertank där framme. Och hade han gjort två baljer, då hade liksom, då hade hans TSB ökat med 10% bara liksom inom 24 timmar. Nu gjorde han inte det. Den ligger kvar på en förvisso hög nivå. Han ligger väl strax under 50% typ. Men jag som med Haaland i bygget älskade det jag såg alltså.
Ja, nej, men det håller jag med om. Jag trodde inte heller att han skulle vara redo för 90 minuter. Så att om man liksom tror att han kommer göra succé från start, då var det nog väldigt, väldigt bra. För att de där poängen kommer bli mer värda om de rullar in nu versus hur det hade sett ut annars.
Jag är ju inne lite också på att en anledning till varför man har Haaland i bygget är den här FOMO, alltså fear of missing out. Att man, har man inte Haaland i bygget och han flyger, så straffar det en hårdare än om man inte har Kane i bygget och han flyger. Och hur kan jag säga det? Ja, men därför att Haaland har en dubbelt så hög TSB som Harry Kane. Det är alltså dubbelt så många managers som får Haalands poäng kontra vad som får Kanes poäng. Sen kan jag ju se en viss kanske lugn i den statistiken utifrån. Jag tror att det är fler initierade managers som går på Kane och som vet att Premier League proven kan betyda någonting. Jag tror att det är väldigt många som kanske spelar spelet första gången och tycker att Haaland, ny spännande värvning, honom ska man ha in. Men icke desto mindre, det är fortfarande dubbelt så hög TSB på Haaland. Vad tror du om den spaningen, att det kanske är lite fler initierade managers som ändå går på Kane kontra Haaland?
Jo, men det tror jag väl. Det är väl generellt så att det är lite dragning till att plocka in de här nyförvärven för att det är spännande. Men många, många gånger så tar det lite tid och ja, men akklimatisera sig till Premier League. Nu tror jag väl jag att liksom, Haaland har bevisat att han kan ge mål. Och nu kommer han till ett lag som skapar extremt mycket chanser. Så att han kommer ju mål, det är väl rätt givet. Frågan är hur mycket poäng han kommer göra och vem som tar mest poäng utav Kane och Haaland. Och sen tycker jag att kaptensdiskussionen ska liksom vägas in också. Jag har ju kikat en del på när Salah skulle kunna bli permakapten, men om man inte blir det. Vill jag ha en sån kapten till exempel på Old Trafford i Game Week 3 eller inte? Och då har jag känt att ja, men Kane kanske är min gubbe ändå för att kunna bindla när det ser lite tajtare ut på pappret för Salah.
Nej, men så är det ju. Kane och Salah roterar ju ganska fint på binden. Hur tänker du Game Week 1? Så har ju Harry Kane en riktigt fin match, Southampton hemma, men är det fortfarande Salah som har binden trots att det är borta? Visserligen mot ett Fulham då, men...
Ja, men det är nog Salah. Men jag tror stenhårt på Kane i den Game Weeken också. Men med Fulham har sett ganska svag ut defensivt på försäsong och det har väl klagat lite på att det inte har kommit in några värvningar som har stärkt defensiven också. Så Salah, nej, men han såg fin ut, han har kaptensbindeln i mitt bygge.
Ja, nej, men vi konstaterar att vi följer template ganska bra alla tre. Sen om man väljer att gå på Haaland, Jesus eller Kane, Jesus, ja, det smaksak. Ska vi nämna Jesus, en TSB i talande stund på över 70%. Jag tror att det är typ det högsta uppmätta någonsin. Vi började ju snacka liksom, jag tänkte säga orimliga nivåer, men han sitter ju i alla våra byggen, så vi kan inte skylla på liksom andra att de har honom i bygget. Men är inte det här en ganska tydlig vink att han är väldigt, väldigt felprisat? Om inte med 0,5 så kanske till och med en hel miljon.
Jo, han har flygit också försång. Det som, alltså jag, där har jag inte samma FOMO egentligen. Alltså jag kollade på 71%, men hade det varit, om man hade gått utan liksom Sala eller Son på 71%, det hade känts liksom livsfarligt. Så känner jag inte riktigt här. Jag vet inte om Jesus kommer vara den som tar mest poäng i Arsenal ens. Utan det skulle mycket väl kunna vara Saka istället. Men det är väl mer att på mittfältet, då får du in liksom en 4-5 i Andreas Pereira. På anfallet då hittar du någon som kommer få spela liksom max 10 minuter i något skräplag som inhoppare. Så det är väl lite mer hur man vill lägga upp strukturen som avgör också för min del. Att man inte vill bränna två platser på forwards bara för att ha ett starkare mittfält.
Om det hade varit så att du hade tvingats gå på ett tremannanfall, hur tror du att du hade tänkt då? Hade du plockat in ytterligare en midprice-anfallare, eller känns det helt uteslutet? Känns det som att en 4-5 som typ inte får spela i anfallet, det får ändå bli den som sitter längst ut på kvisten? Liksom? Eller har du haft någon tanke på något tremannanfall?
Nej, inte initialt, men jag skriver absolut inte av Mitrovic och Solanke i men deras spelscheman inledningsvis gör det svårt att välja dem. Men när jag drar mitt första wildcard skulle jag kunna sitta med ett tremannanfall som struktur. Det ser inte för omöjligt.
Nej, vi återstår att se. Jag och Alex var inne lite i anfallsavsnittet där på 7-5-erna som är väldigt lågt ägda av de här gamla klassiska namnen, men som kanske inte riktigt har övertygat. Antonio, det är Bamford och allt vad de heter. De har väl lite att bevisa här i början av säsongen innan man känner sig redo att ta in dem. 4-5-erna där du var inne på att någon som spelar 10 minuter, du sitter med Greenwood. Ligger det någon stor tanke bakom där, eller är det mest liksom tills vidare? Han har ju en väldigt hög TSB på 25,5. Ser du någon risk i att kanske råka tappa lite lagvärde på att folk lämnar Greenwood?
Ja, nej, men det är väl där man har kollat lite på hur mycket försäsongsminuter det har blivit. Men jag gillar inte att han är så högt ägd, och jag tror inte att jag kommer få så mycket poäng av honom under säsong. Så att det är mycket möjligt att jag väljer någon annan när det väl drar ihop sig som har lägre TSB än vad Greenwood har.
Mm. Både jag och Alex sitter med Archer från Villa, som jag såg att Gerard var ute och pratade lite om, och att de eventuellt skulle låna ut honom, men till slut hade de landat i att han förmodligen blev kvar och skulle vara en del av A-truppen, så att det kan nog bli ett och annat inhopp. Men med de alternativen som finns på 4,0 i backlinjen, 4,5 mittfältet som jag var inne på, så känns det ju rätt så givet att om man spelar 4-4-2 så sitter den där 4-5 anfallaren längst ut på kvisten, eller hur?
Ja, så kommer det vara hela tiden. Så nej, jag tror inte att man kommer behöva hon den spelaren, med tanke på att det är inte, innan man drar sitt första wildcard så har liksom Europaspelet knappt kommit igång. De har väl spelat en två omgångar, och dessutom det ska väldigt mycket till om de här gubbarna som man har scoutat så pass hårt, att de ska missa startelvan och dessutom inte få ett inhopp när alla människor har fem byten på sig. Så nej, det ska vara om det är liksom bekräftat covid eller något så här som man får reda på efter deadline som man inte kan parera för. Det är då man behöver sina bänkspelare, tror jag, här i början av säsongen.
Precis. Vi ska nämna det också att ingen av oss sitter ju med några cash ITB in the bank, utan vi har bränt alla våra 100 miljoner. Någonting som du har funderat kring att försöka och sitta med 0,5 på banken just för att ha liksom som motdrag mot eventuella prisförändringar neråt? Eller är det så att du behöver nyttja varenda liten pund?
Ja, men det blir ju lätt att man gör det. Men jag vet att tidigare år så det finns en fördel med att ha 0,5 i banken för att ha lite mer flexibilitet. Men i år så tror väl jag att det är så lätt att välja spelare som har bra spelscheman under en lång tid här i inledningen. Så jag hoppas att jag dels kommer ha is i magen och tålamod med de valen jag väljer. Och dels att jag inte har otur och åker på några skador och gör så att liksom, prisförändringar blir en faktor i det hela. Som gör att jag tappar 0-1 någonstans på någon som jag måste byta ut. För att han är skadad en längre tid. Så det är väl så jag tänkt lite, men i vanliga fall så tycker jag inte att det är dumt att ha 0-5 på banken bara för att kunna göra de byten om man vill göra. Men det har inte fallit så ut, man har skrapat efter varje liten 0-5 här för att få ihop ett bra draft tycker jag.
Precis. Ja, om vi summerar byggena då, om du ska lista de tre spelarna i ditt bygge som sitter lösast. För vi ska väl säga det, det är inte så att de här byggena vi har presenterat nu är skrivna i sten, utan det är ju ett par dagar kvar till deadline. Det kan ju hända mycket, det kan komma presskonferenser, man kan själv få lite feeling och byta ut. Men vilka tre spelare i ditt bygge är det som löper störst risk att bytas ut som du ser just nu?
Nej, men det är ju, jag var inne på det på mittfältet, det är Trossard och Neto. Jag kommer inte nämna min bänk för att den kan bytas till andra spelare som jag var inne på. Men utav de som jag tänkt starta så är det Trossard och Neto, och sen så är det nog, det är svårt den sista. Jag har ju lite varit i Kane-hörnan, men liksom, där finns det ju en väldigt bra ersättare i Haaland. Man skulle kunna få någon knäpp där. Annars så är det väl Robertson och liksom jag med strukturen och få in en av de här värdefulla 8,0 mittfältarna på mittfältet. För där är jag faktiskt lite orolig att man missar att en Mason Mount ser liksom helt kanonbra ut här i inledningen med fina matcher dessutom, och att man inte har någon bra väg till honom. Det skulle kunna vara något som ställer till det. Så det är väl nog troligast. Trossard, Neto och Robertson får det bli då.
Kikar jag på mitt bygge så är det såklart, ska jag säga, hela tanken med, som du var inne på, med Robertson, Diaz. Är lite inne på att det finns en del värde i en Dalot som 4-5. Och det är klart att gör man Robertson till Dalot och Grealish till Luis Diaz, ja, då får man loss lite pengar och kan jonglera med, kan uppgradera på målvaktsfronten till exempel. Så att, ja, det finns lite val att göra. Jag är som du inte helt liksom säker på att Neto sitter i bygget där. Det lutar väl åt det, men jag ska känna lite mer på den. Var inne ett tag på att liksom bara skippa Reece James när jag lackade på hur rörigt det är i Chelsea, men där finns ju det här höga taket, så att nej, han blir nog kvar i bygget ändå. Så att det landar väl i den här liksom Robertson-Diaz-frågan, och den kan ju bli ganska avgörande. Men var det landar återstår väl att se. Man kommer ju definitivt att se presskonferenserna inför. Och det kanske slutar att man sitter där på fredag kväll och gör ändringar in i det sista. Vi ska väl skicka med en varningens finger där, att sista halvtimmen så är det väl inte läge att gå in och göra några större ändringar. För då ligger den här hemsidan ganska illa till och krascha. Det jag sett det förut när det har varit liksom stora deadlines och Game Week 1 är ju den största deadline skulle jag säga. Och när vi är inne på det så är ju deadline på fredag den 5 augusti klockan 19.30. Du var inne på det. Det är en repris av poddresan från i våras. Det är Crystal Palace Arsenal som sparkar igång 21.00. Ja, vad är känslan inför premiären då? Är det liksom att dämpa hybrisen?
Ja, men lite så. Och nej, men alltså det är en svår arena att komma till. Det kommer bli en tuff match. Dessutom i en premiär och på en fredag kväll så kommer det vara oerhört tryck där. Och de kommer dessutom känna att de har något och liksom att Palace har absolut möjlighet att vinna med tanke på att de vann med 3-0 senaste gången de mötte Arsenal på hemmaplan. Så att nej, det är en jobbig premiärmatch, men samtidigt så går jag in i säsongen med väldigt optimism kring vad Arsenal skulle kunna uträtta den här säsongen på över 38 matcher.
Ja, det återstår att se vad Super Pat Vieira kan ha att sätta emot. Men innan vi avslutar så ska vi också påminna om våra ligor. Och det är ju verkligen en uppmaning. Har ni inte gått med, se till att göra det. Poddligan, ligakod 5DZAIV finns ju på vår Facebook-sida. Ett fint prisbord. Det är gratis att vara med. Det finns liksom ingen anledning att inte gå in och vara med i svenska FPL-poddens poddliga. Vi har inför den här säsongen också kirrat månadspriser. Så att är du liksom inte den här topp 10 i världen managern som du vinner ligan, nej men då har du ändå chansen varje månad att plocka hem ett brädspel från Superclub. Så att vi är riktigt stolta över prisbordet i poddligan, eller hur Stefan?
Ja, där är vi liksom, försöker vi ju såklart att alla svenska managers ska hitta till vår liga och försöker växa den vidare. Och ja, men prisbordet blir ju bara större och större för varje säsong.
Ja, och i år har vi liksom maxat det på topp 10 så att det blir riktigt, riktigt schyssta priser med lite gott och blandat. Vi har ju också det vi kallar för Glenligan tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar. Där kostar det 250 kronor att vara med och då går ju 50 kronor direkt till Barncancerfonden. Jag vet att vi skryter om det ofta, vi gör det gärna igen. Vi skickade över 38 000 kronor förra säsongen. Vi hör ju från grabbarna på Glenn att det luktar ju ett stort rekord i deltagarantal i den här säsongen. Så vi hoppas ju kunna skicka ännu mer pengar till ett så pass bra syfte som Barncancerfonden. För att vara med i Glennligan, ja, men då går man med i Facebookgruppen Glenn Fantasy PL. Man swishar då 250 kronor till nummer 123-356-7138. Och hade ni inte liksom superminne och la in det i kontoret direkt, ja, men då finns ju all info även på våran Facebook-sida. När man swishar där så skriver man in sitt lagnamn, det är viktigt. Och priserna i Glennligan, ja, vi får väl nästan erkänna att de är ännu bättre. Nu är ju våran poddliga en gratisliga, men priserna i Glennligan, där pratar vi alltså fotbollsresor till England. Men per månad, och augusti då tävlar vi om en resa till Spurs nya arena, och där man kan till och med vara Arsenal-fan och tycka att det är nice att åka dit, eller hur?
Ja, nej, men arenan är ju magisk. Det går ju inte att säga någonting annat. Då ska man ha väldigt, väldigt starka sympatier för Arsenal för att inte kunna erkänna det. Jag erkänner att det är en väldigt fin arena och ja, men en bra fotbollsarena. Det finns inte en dålig plats på hela arenan, tror jag. Nu har ju vi haft väldigt bra biljetter när vi har varit där. Men trevligt, sen kanske man inte liksom gillar det här nya och att allt med det, men definitivt någonting att uppleva.
Ja, ska det vara en modern arena, då ska den se ut så. Är det så att man går och vinner hela Glennligan, ja, men då tar man ju med sig en kompis och åker till valfri liksom fotbollsstad i Europa. Joakim Längroth som vann förra säsongens Glennliga, ja, men han och en polare tar ju med sig oss tre i podden och hela Glenn-gänget och sticker till Milano här om, ja, men vi åker om en och en halv månad ungefär. Och om Spurs nya arena är ny så är San Siro någonting annat. Den ska de väl till och med skrota här nu inom kort. Så det ska bli väldigt kul för min del att uppleva den. Jag har inte varit där förut. Och om jag inte nämnde det tidigare, så de här månadspriserna, det är ju alltså för dig och en kompis. Så du har ju verkligen chansen att bli, ja, men den där personen som alla hör av sig till. Frågade Joakim om det, om det hade varit stort tryck så här, att om det var många som hade hört av sig till honom. Och ja, det var väl en annan kanske som hade hört sig för och frågade hur det blev. Vi ser fram emot Milano här i september, eller hur?
Ja, nej, det ska bli magiskt. Hoppas att Zlatan är frisk och hel och kanske får ett inhopp eller en start i den matchen. Hade varit liksom pricken över dit.
Ja. Nej, men gott. Ska vi nöja oss så inför säsongen och känna att vi har gjort en rejäl genomgång. Som sagt, vi kommer lägga upp de här byggena på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden, om ni vill gå in i efterhand. Eller kanske har dem under tiden ni lyssnar och kika på. Vi lägger med brasklappen att det är ett par dagar kvar till deadline. Det kan hända en del, men det här är våra tankar så som de är nu. Och men i år är det ett ganska starkt template-lag och det har hållit sig ju ganska lika om vi ser till hur draften har sett ut. Vi har ju ändå hållit kontakten här under de här veckorna och sett att ja, men det har bytts på en del positioner, men stommarna i alla tre byggena har ju sett ganska lika ut. Är det något mer du vill tillägga innan vi rundar av?
Nej, bara ett liksom, riktigt stort lycka till alla våra lyssnare, och jag hoppas ni liksom sätter den här första draften som är viktig. Och ja, men det ska bli riktigt, riktigt kul att kicka igång en ny säsong här tillsammans med er.
Mm. Slänger in en sista påminnelse om erbjudandet från unisportstore.se. 20% på alla köp över 500 spänn. In och kolla vår Facebook-sida. Dra hem en match, tror jag. Gör det redo för säsongen. Nu ska jag pilla lite mer med mitt lagbygge och se om det är någonting som ändras. Ha det gott, så hörs vi. Ciao.
Tjena.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.